Podplay. Tulsa, Oklahoma. Den 5 januari 2023. Strax efter klockan 2 på natten. April Lydia vaknar med ett ryck. Ett genomträngande skrik skär genom nattens tystnad och ekar genom den stora lägenheten i Tulsa. Förvirrad och fortfarande halvt yrvaken antar hon först att det är hennes 9-åriga son Sander som haft en mardröm. Det skulle inte vara första gången. Hon skyndar ut ur säng och börjar gå ner för trappan mot rummet där han sover. Men ingenting kunde ha förberett April för det som snart ska möta henne. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt kopplat till våld gentemot barn. Tulsa är Oklahomas näst största stad, belägen i den nordöstra delen av delstaten. Staden är känd för sin blandning av storstadsliv och natursköna omgivningar. En plats där det fortfarande går att känna förortskänsla mitt i stadslivet. Här, i ett lugnt bostadsområde, bor April tillsammans med sina tre barn. 12-åriga Sarah och 9-åriga Sander. Och så minstingen, sonen på 3 år. Deras liv präglas av det vardagliga, skolgång, fritidsaktiviteter och familjeliv. 12-åriga Sarah beskrivs av dem som känner henne som en tjej full av energi. Livlig och busig, en person som sprider glädje omkring sig och får rum att lysa upp bara genom sin närvaro. Hon är den typen av person som drar till sig uppmärksamhet, på gott och ont. Hennes lillebror Sander är annorlunda. En lugn, skötsam pojke som är känd för sin snällhet och omtänksamhet. Han hjälper gärna till, gör rätt för sig och håller sig undan bråk. Trots sina olika personligheter är de typiska syskon. Det har förstås förekommit små bråk mellan dem, som det gör i alla syskonrelationer. Men aldrig något allvarligt eller aggressivt. Bara vanligt tjafs som går över lika snabbt som det börjat. Så har det varit fram tills den här natten. Den 4 januari 2023 faller kvällen över Tulsa. I familjens stora lägenhet släcks lampor en efter en. April lägger sig i sin säng på övervåningen. Sander somnar i ett rum på nedre plan. Han har fått tillåtelse att sova på nedervåningen då det inte är i skola imorgon. Den yngsta sonen på 3 år är inte i bostaden den här kvällen och natten. Han sover hos sin pappa. Tystnaden fyller hemmet. Allt är lugnt. Tills klockan passerar 2 på natten och skriket bryter stillheten. När April rusar ner för trappan och in i rummet där Sander sover möts hon av en syn hon aldrig kommer kunna glömma. Hennes 9-åriga son ligger i sängen täckt av blod. Han har blivit knivhuggen flera gånger. Och Sarah, hennes 12-åriga dotter, står där och skriker. Hon säger att hon är ledsen, att hon inte vet vad som hände. Aprils händer darrar okontrollerat när hon greppar telefonen. Hon ringer omedelbart till larmcentralen samtidigt som hon försöker rädda sin sons liv. Hon faller ner på knä bredvid Sanders blodiga kropp och börjar ge hjärt- och lungräddning. Hon pressar sina händer mot hans bröst i ett desperat försök att få tillbaka något sorts livstecken. Hon trycker och räknar, trycker igen. Men Sander är medvetslös. Och blodet fortsätter att rinna från de djupa såren i hans bröst. I bakgrunden hörs Sarahs gråt. Den 12-åriga flickan har brutit ihop. Hon berättar i ett panikartat tillstånd vad hon gjort. Hon har knivhuggit sin lillebror. Hon skriker, gråter, förtvivlad över vad som har hänt över vad hennes egna händer gjort. Klockan 02:28 svänger de första polisbilarna in i bostadsområdet. Poliserna rusar ur bilarna och in i lägenheten. I vardagsrummet står Sarah. Hennes ansikte är förvridet av gråt. Tårarna rinner okontrollerat längs kinderna. Hon ser både rädd och förvirrad ut. Som om hon själv inte kan begripa vad som hänt. "Jag är så ledsen," upprepar hon om och om igen. "Så ledsen." Poliserna agerar snabbt men försiktigt. De närmar sig den gråtande flickan och sätter handbojor runt hennes smala handleder. Sarah är uppenbarligen i chock. Hennes gråt blir allt mer desperat när de leder henne mot dörren. Bort från det rum där hennes 9-åriga bror kämpar för sitt liv. "Jag är så ledsen," fortsätter hon. "Jag är så ledsen." De eskorterar ut Sarah i den kalla nattluften. Poliserna försöker lugna henne, men paniken har tagit över helt. Kort därefter stormar April ut från lägenheten. Hon ser sin dotter stå där med handbojor, omgivna av poliser. "Använder du en kniv?" skriker hon frågandes mot sin dotter. Sarah svarar inte direkt. Hon fortsätter gråta, upprepar att hon är ledsen, att hon inte vet vad som hände. Aprils röst blir skarpare. "Du borde be till Gud att han fucking överlever." April vänder sig om och rusar tillbaka in i lägenheten. Tillbaka till Sander, där ambulanspersonalen nu arbetar febrilt för att stabilisera den svårt skadade pojken. Sarah står kvar utanför med polis. Hennes andning är ytlig och hackig. Hon kämpar för att hålla kontroll över sig själv. Hon berättar att hon knivhuggit sin lillebror och att hon kastat ut kniven genom sitt sovrumsfönster. "Jag vet inte vad som hände," säger hon om och om igen. Hennes röst blir tunnare och sen säger hon: "Kommer jag att få spendera resten av mitt liv i fängelse?" Poliserna svarar inte. De leder henne vidare mot en av polisbilarna. Inne i lägenheten fortsätter kampen för Sanders liv. Ambulanspersonalen arbetar metodiskt, pressar kompresser mot de djupa knivhuggen i hans bröst, förbereder transporten till sjukhus. April står bredvid. Hennes kläder är täckta av sonens blod och ögonen fyllda av tårar. Utanför står polis och Sarah fortfarande. En av poliserna står vid sidan om henne och lägger märke till något. Han lutar sig försiktigt framåt och frågar om hon är skadad. Sarah nickar svagt. Hon berättar att hon har skärsår på armarna. Polismannen avlägsnar försiktigt handbojorna från hennes handleder och ber henne att ta av sig tröjan så att han kan se skadorna ordentligt. Sarah lyder, drar långsamt tröjan över huvudet. När tröjan är av syns flera gamla skärsår. Vita linjer som korsas av rosa ärr. Tecken på att Sarah har kämpat med sitt mående under en längre tid. Men ett av såren är färskt. Blodet har torkat, men såret är fortfarande öppet, rött och irriterat. April kommer ut igen. Hon har varit inne hos Sander, sett ambulanspersonalens arbete. Nu står hon framför polisen med en fråga hon inte vet om hon vill ha svar på. Vad kommer att hända med henne? Polismannen möter hennes blick och berättar att de inte vet nästa steg. De inväntar mer information för att skapa sig en bredare bild. Sarah fortsätter att gråta. Runt omkring dem pågår arbetet. Poliser rör sig metodiskt genom lägenheten, dokumenterar, fotograferar och letar efter bevis. Ja, det finns ju då flera inspelningar från den här natten från polisernas bodycams som de har på kroppen. Och det har kritiserats hårt, inte minst av Sarahs mamma, att man har släppt det här materialet. Det finns alltså att tillgå för offentligheten. Och jag tänker att jag ska berätta lite kort om min upplevelse av att ha sett det här materialet. För det är verkligen inte likt någonting annat jag sett inom den här kategorin. Den här tjejen då som vi kallar Sarah i det här avsnittet, hennes riktiga namn har inte offentliggjorts. Det är en tjej som jag upplever har fullkomlig panik. Det är verkligen som att hon inte förstår att hon har gjort det här. Som att hon inte är medveten fast ändå medveten om att hon har gjort det. Det ser noll spelat ut, det är bara rå och skär panik. Det är ett väldigt starkt innehåll från de här inspelningarna skulle jag vilja säga. Både mammans panik för att hennes son ligger och förblöder och att hennes dotter som hon älskar och bryr sig om har gjort det här. Alltså det är som att ingenting går ihop. Och i många fall om någon mördar någon, alltså man kan ju reagera på väldigt många sätt, men då kanske man haft en intention eller i alla fall förståelse för att man gjorde på ett visst sätt. Men här är det som att det är bara fullkomlig panik. Och man ser, tycker jag, i polisernas blick och deras reaktion att de själva också är så här, vad är det frågan om? Alltså, det är bara ren och skär kaos skulle jag vilja beskriva det som. Och väldigt jobbigt att se faktiskt. Ja, nu har ni fått lite mer info om den här bodycam-inspelningen och jag tänker att vi går vidare. Ambulanspersonalen har lyckats stabilisera Sander tillräckligt för transport. Sjukhusets akutmottagning väntar redan. När de rullar in genom dörrarna tar läkarna över och för Sander direkt till operationssalen. De första rapporterna är försiktigt positiva. Han är stabil. Han andas. Trots att han fortfarande är i ett kritiskt tillstånd finns det en gnista av hopp. På polisstationen sitter Sarah i ett förhör. Ett team av utredare har samlats. Erfarna personer som vet hur man pratar med barn i chock. De närmar sig försiktigt, ställer frågor med mjuk röst och försöker sätta samman pusslet. Samtidigt på sjukhuset sitter April i ett rum med en utredare. Hon försöker ge svar på frågor hon inte förstår själv. Hur kunde det här hända? Vad missade hon? Hon berättar för utredaren att Sarah aldrig visat tecken på aggression förut. Hon och Sander har en helt normal syskonrelation. De bråkar ibland som alla syskon gör, men aldrig något allvarligt. April berättar också om Sarahs självskadebeteende, om att hon vetat att dottern mått dåligt och att de sökt hjälp. Men inget av det förklarar hur de hamnat här, i det här rummet med den här verkligheten. Tiden tickar. I operationssalen arbetar läkarna febrilt. De försöker laga de skador som kniven orsakat. De djupa huggen i Sanders bröst. De genomborrade organen. Trots att de lyckats stabilisera Sander så orkar inte kroppen mer. Sander avlider på sjukhuset. När April får beskedet stannar tiden. Det kan inte vara sant. Inte hennes pojke. Men det är sant. På polisstationen vet Sarah ännu inte att hennes lillebror har avlidit. Hon sitter fortfarande och gråter, upprepar sina ursäkter och frågar om hennes bror kommer att överleva. Snart kommer någon att berätta för henne att svaret är nej. Hennes lillebror har gått bort. Ja, Sarah har knivhuggit sin lillebror med 3 djupa, dödliga hugg i bröstet. Men frågan som såklart ekar i efterdyningarna är varför? Och framförallt fanns det tecken som ingen såg. Och svaret visar både ja och nej. 2 veckor före den aktuella natten så har Sarah anförtrott sig till några vänner. Hon har sagt att hon har tankar på att knivhugga sin lillebror. Att hon vill det. Vi vet inte exakt hur de här vännerna har reagerat på det. Det finns inga källor som beskriver det. Men om vi tittar på andra fall så har det här återkommit förut. Att någon har uttryckt att den vill döda en viss person på ett visst sätt. till bland annat psykolog, vänner, familj och så har orden inte alltid tagits på allvar. Hur som helst så når den här informationen aldrig en vuxens öra förrän det är för sent. April tänker tillbaka, letar efter tecken hon borde ha sett, försöker sätta samman en bild av vad som hände med hennes dotter. Sarah hade börjat hålla sig med för sig själv under tiden innan attacken. Hon stängde dörren till rummet oftare, var tystare vid middagsbordet och mindre energisk. Men det här var inte något som höjde några röda flaggor. Inte då. April uppfattade det som ett vanligt tonårsbeteende. Så hon lät det vara. Gav Sarah utrymme. Tänkte att det skulle gå över. Det fanns en annan förändring också. En som April funderar mer och mer över i efterhand. Sarah hade nyligen återupptagit sin ADHD-medicinering. En medicin med namnet Intuniv. Den innehåller det verksamma ämnet guanfacin som påverkar delar av hjärnan som styr impulskontroll, koncentration och känsloreglering. Sarah blev diagnostiserad med ADHD vid 7 års ålder. Hennes mamma beskriver det som att det var en mild form av ADHD, då Sarah hade svårt att sitta stilla i skolan och koncentrera sig. Vid 7 års ålder började Sarah medicineras med en låg dos. Och under de 5 åren som hon äter medicinen börjar hon se saker som inte finns. Sarah hade berättat för sin mamma att hon ibland såg en liten flicka som satt bredvid henne i sovrummet sent på kvällen. Flickan hade ett uppskuret ansikte som blödde. Och hon pratade med Sarah. Hon såg också andra saker. I spegeln brukade det stå en kvinna. Hon bar en röd kappa, men hon hade inget ansikte. Vid ett annat tillfälle sprang Sarah ut från sitt rum i panik och var övertygad om att mängder av myror kravlade över hennes huvud, trots att det inte fanns några där. Efter flera liknande episoder kom April fram till att medicinen kunde vara orsaken, och man beslutade att avbryta behandlingen. I samband med detta började dottern få hemundervisning. När hon trappat ut medicinen försvann upplevelserna, och efter en tid återvände hon till den vanliga skolan. Då uttryckte hon önskan om att börja med medicinen igen. April tog henne till läkaren som skrev ut medicinen på nytt. Och kort därefter förändrades dotterns beteende. Hon blev lätt irriterad, snabbt arg och drog sig undan allt mer. Som April minns det, så var det under den här perioden som hon började skada sig själv. April är övertygad om att dottern måste ha varit i ett maniskt eller psykotiskt tillstånd under knivattacken. Det finns inget annat som kan förklara attacken, menar hon. När April uttalar sig, några månader efter, berättar hon för medierna att hennes dotter Sarah sitter i förvar. Hon överfördes slutligen till Family Center for Juvenile Justice, en behandlingsanstalt för ungdomar. Varje dag träffar hon specialister, psykologer och personer som försöker ta sig in i huvudet på en 12-åring som tagit sin lillebrors liv. Det har pågått i 6 månader, berättar April. 6 månader av samtal, utvärdering och försöka att förstå. Polisen har meddelat att Sarah sannolikt kommer att åtalas. Men exakt vad åtalen blir är fortfarande oklart. Systemet rör sig långsamt när det gäller barn. Ingenting är enkelt när den misstänkta är 12 år gammal. Ja, och där stannar vi upp igen. När April för första gången ställer upp på en intervju med News Nation är hennes budskap kristallklart. Det var medicinen, ADHD-preparatet, som förvandlade hennes dotter till någon som var kapabel att mörda sitt eget syskon. Men uttalande möts omedelbart av kraftig kritik från medicinska experter. Dr. Kelly Posner, professor i psykiatri vid Columbia University, är tydlig. Visst ska medicinska faktorer undersökas, men att skylla på medicinen är både missvisande och farlig. Den medicinen som Sarah har fått är en väldokumenterad och säker behandling, menar Kelly Posner. Det verkliga problemet är ofta de underliggande tillstånden som medicinen var tänkt att behandla. Tillstånd som kan förbli odiagnostiserade och obehandlade. Posner pekar på Sarahs historia av självskadebeteende och hallucinationer som tecken på en odiagnostiserad affektiv störning. Hon menar att Sarah led i tystnad och fick aldrig den vård hon desperat behövde. En annan professor, Dr. Darcy Sterling, instämmer. Något saknas i bilden. Medicin ensam gör inte barn mordiska. Det måste finnas andra psykiska faktorer som inte uppmärksammats. Men det finns också en tredje professor, Stuart Fisher, som är expert på medicin. Och han säger att det i extrema fall finns belägg för att ADHD-mediciner kan bidra till farliga beteendeförändringar hos vissa barn. Det här är extremfall. Och April, hon är helt övertygad om att hennes dotter just är ett sånt extremfall. Våldet i familjen började inte med Sarah. När hon var 6 år gammal åtalades hennes styvpappa för grovt djurplågeri efter att han torterat Sarahs kattunge till döds. April var inte hemma när det hände, men när hon kom tillbaka möttes hon av bloddroppar på golvet. Styvpappan kommenterade likgiltigt att han tagit hand om katten. Kattungens kropp hittades på bakgården. Sarah var bara 6 år gammal vid tillfället. Men hon var där och hon såg konsekvenserna av våldet. Sarahs biologiska pappa är även han dömd brottsling med kopplingar till vitmaktgruppen Universal Aryan Brotherhood. Han har suttit in och ut ur fängelse sedan 2014 och har aldrig betalt underhåll. Han har aldrig varit en del av barnens liv. Denna bakgrund i kombination med tidiga traumatiska upplevelser i hemmet är faktorer som experter senare vill undersöka för att försöka förstå Sarahs beteende. Sarahs fall utreds och hanteras inom ungdomsrättssystemet och kommer med största sannolikhet fortsätta utredas i många år framöver. Enligt tillgängliga källor befinner hon sig fortfarande på Family Center for Juvenile Justice, ett slags samverkanscenter för familjer och unga i kontakt med rättssystemet. Det är inte ett fängelse eller ett ungdomshem, utan snarare en plats där flera olika professioner och myndigheter samarbetar för att hjälpa barn, ungdomar och deras familj att hantera problem, konflikter och svårigheter i livet. På grund av hennes unga ålder hålls många detaljer om fallet hemligt. I Oklahoma kan barn från 13 års ålder åtalas som vuxna. Lagen utgår från att barn under den åldern saknar den mognad och omdömesförmåga som krävs för att kunna ställas till svars på samma sätt som vuxna. Sarah var 12 år gammal när hon tog livet av sin bror. Hade hon varit 13 hade hon kunnat dömas till 5 år på ungdomsinstitution, följt av ett livstidsstraff i fängelse. Nu väntas hon istället vara placerad inom ungdomsvården i flera år innan en eventuell frigivning kan bli aktuell. Om målet senare ska prövas i domstol kan Sarahs försvarare möjligen argumentera för att hon inte var fullt ansvarig för sina handlingar på grund av psykiska faktorer. Men enligt flera experter skulle utsikterna för ett sådant försvar vara mycket begränsade. Skälet. Efter knivdådet sprang Sarah upp till övervåningen och slängde ut kniven genom ett sovrumsfönster. Hennes försök att gömma bevisen visar enligt experter att hon förstod att hon hade gjort något kriminellt. Detta försvårar kraftigt möjligheten att hävda att hon inte förstod sina handlingars konsekvenser. Det var allt för dagens avsnitt. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.